Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hallå, hallå, välkomna till Elbilsveckan. Idag med mig, Kristoffer Glin, för ovanlighetens skull, tillsammans med Peter Esse och Joakim Dyredan från tidningen Elbilen. Välkomna båda två.
Tack. Si, si, si. Buongiorno, buongiorno. Come sta?
Si. Ja, du pratar inte svenska längre. Du har varit utomlands.
No. Si, och, si.
I Milano och tittat på en bil som heter... Nej, just det. Den heter inte Milano. Ja. Precis som jag sa förra veckan så ska vi prata om Alfa Romeo Junior. Vi ska också prata lite om nya Porsche Taycan som vi faktiskt inte har nämnt i den här podden tidigare. Och eftersom vi har med sig Dyredan med här, doktor Dyredan, förlåt, så måste vi ju ta upp den också, för han är ju lite Porsche-frälst får man väl säga. Vi har lite snabba nyheter gällande NIO, regeringen byter till elbilar och Tesla inför årsabonnemang och säger upp folk. Är det lite kris där kanske, eller inte? Och sen så ska vi prata lite Volvo EX30. Den är ju het just nu av flera anledningar.
Iskall skulle jag säga.
Jag är beredd att hålla med. Det där ska utvecklas lite senare. Men ja, först så tycker jag att vi hoppar direkt in på nyheter. För jag har inte fått något mejl den här veckan som är värt att ta upp.
Värt att ta upp? Har du fått något mejl?
Jag har fått massor med mejl den här veckan, men det är inget som är relevant här och nu. Möjligtvis det mejlet jag precis läste. Från BMWs presschef som tyckte att han hade lyssnat på förra avsnittet och konstaterat att vi pratade om bekväma bilar att köra eller åka snarare. Och då nämnde vi ju Mercedes bland annat, vi nämnde lite andra märken, men vi nämnde inte BMW i7, det tyckte han var dåligt.
Ja, det är
ju rimligt att tycka det faktiskt.
Ja, ja, det är mycket möjligt. Så att vi får väl ta ut den på och testa och komforten där helt enkelt. Fast då är det ju väldigt mycket, där är det ju baksätesbil.
Ja, det är lite som en enhörning den där bilen. Det är ju inte den du är mest benägen att se på ICA-parkeringen trots allt.
Det beror på alltså, vilket ICA du pratar om. Ica Djursholm, ja, där står det.
Bredvid EQS:en och Jaguaren och vad det nu kan vara.
Men om du åker en i7, då åker du inte till Ica, för det gör ju någon annan åt dig.
Ja, det sa du Hallen då, eller? I Östermalm.
Såklart, alltså, får du tänka lite här.
Fördomarna haglar här, märker jag ju på mig själv. Jag hör ju hur de bara flödar ur min mun. Det är väl klart att vi ska testa BMW i7, herregud.
Mm. Ja, så det får vi återkomma i något senare avsnitt helt enkelt.
Mm. Nej, för ni vet att det finns ett Lidl som ligger i Stocksund, va? Alltså Stocksund som är precis före Djursholm där, när man åker över bron E18 upp mot Norrtälje och så. Och vid den första avfarten där, så Stocksund, det ligger ett Lidl. Det var ju ett jädra tjafs när de skulle etablera där. Så här lågprishandel. Men sen är ju ständigt fullt på den där ovanligt trånga Lidl-parkeringen. Men,
Ja, det finns många vägar till rikedom. En av dem är ju att inte handla så mycket dyra saker.
Sant.
Så är det. Mm. Så är det absolut. Vi ska inte prata alls för mycket ekonomi eller mat här idag, utan jag vill prata om Nios nya 150 kWh batteri. Har ni läst om det här? Det är alltså Nios ET7 som får en refresh här i Kina 2024-25, modellår 25 i alla fall. Och där kommer man med ett 150 kWh batteri. Semi-solid state kallar man det. Och den här, det har varit mycket i nyheterna den här veckan om att med det här batteriet så kan bilen komma 100 mil. De hade gjort 3-4 tester. Alla tester som i alla fall är publicerade kom över 100 mil med det här batteriet. Och det är ju kul och häftigt. Samtidigt 150 kWh är ganska stort batteri. Det får man ju minst sagt säga.
Yes.
Men det coola här är ju att det här 150 kWh batteriet, det väger ungefär 20 kilo mer än deras 100 kWh batteri. Och det är ju otroligt spännande tycker jag. För det öppnar ju upp för bilar, alltså lättare elbilar som inte behöver vara lika tunga på grund av batteriet. Nu pratar vi 150 kWh, så är det alltid i ett utvecklingsstadie att man börjar med det stora och det dyra. Men tänk när den här tekniken kommer ner till 50 kWh batteri. Det är många kilo som kommer kunna skalas bort där.
Ja, det låter lovande.
En vacker dag måste vi reda ut vad solid state batterier och semi solid state batterier är för någonting. Men det är inte denna dagen.
Jag tänkte att jag inte skulle sätta er på pottan genom att dra upp den frågeställningen. Så vi släpper den då.
Det gör vi. Och går vidare.
Ja, det kan vi absolut göra. Jag ville bara förtydliga att det är ju det här som är det häftiga. För att i rubriken när man läser så har det varit mycket fokus på 100 mils batteriet. Och det tycker jag är ganska ointressant i det här faktumet. Utan det är just att vi håller på att få lättare batterier. Och det här sätts i produktion. Så nu är vi verkligen på gång mot den här tekniken som vi har väntat på så länge. Som alla har sagt att snart kommer den. Ni är först ut här nu att faktiskt sätta det i produktion. Och det är ju bara en tidsfråga innan vi ser fler tillverkare göra samma sak.
Har de pratat någonting om laddeffekt på det? Jag har inte läst hela vägen ner.
Men Nio laddeffekt är ju inte jätteintressant. De tycker ju att man ska byta.
Ja, exakt.
De pratar ju inte om sådana saker.
Nej, de har väl sin 180 kW max någonstans.
Om du får ett version 2-batteri, om du får version 1 där så är det ju 125.
Ja, precis. Så det är liksom en lottdragning vid varje batteriswap.
Ja, och du vet ju inte det förrän du kopplar in kabeln. Liksom.
Nej, sant.
Fick jag märka när jag åkte 915 Touring här. Mm. Vi går snabbt vidare för att vi ska ha något annat att prata om sen. Så regeringen byter till elbil. 2030 så ska alla myndigheter köra på el helt enkelt. Och det här är ju positivt får man väl säga. Det är väl rimligt att alla fordon som staten köper in också är miljövänliga och inte släpper ut någonting. Det finns ju undantag. Polisen kommer inte behöva köpa elbil. Kan man ju tycka både det ena och det andra om. Jag kan förstå det. Jag vet inte hur batteritekniken kommer se ut 2030. Jag hoppas att den är bättre än vad den är idag. Men jag förstår ändå i dagsläget att diesel kanske är bättre för polisen. För där handlar det mer om liv många gånger. Då så kan jag känna att elbilen får stå bredvid.
Framförallt så har polisen den utmaningen att de bilarna rullar hela tiden. De får aldrig, för annars tänkte jag, det var självklart, det var jättebra. Bara sätta upp laddare, laddboxar i polisgaraget så är de fräscha varje gång de ska användas. Men de hinner inte laddas på det sättet. Så ska polisbilar laddas så får det vara ute på stan. Mm. Ute på laddstolpar. Och det kan ju vara en utmaning att lösa.
Jag vill minnas att polisen byter sommardäck typ 4 gånger per säsong eller något sånt.
Så att de kan ju köra lite hårt också eventuellt ibland.
Det går lite hårdare åt de däcken skulle jag tro. Sen byter de innan minimumgränsen också. Av förklarliga anledningar. Det här pratar vi om bilar som faktiskt kan ligga i 200.
Ja. Sen väger ju polisbilar en hel del också. För de har ju så mycket utrustning i de där. Jag vet att jag har varit prat om det där. Att de får ju i princip inte ta med sig bovar och banditer i baksätet. För att bilarna ligger nästan på maxlast.
Det är mycket med de här polisbilarna. Jag vet när Volvo, när de nya kom. Nya generationens Volvo-bilar. Och poliserna var ju vana vid att forcera diverse blockader ibland medelst fronten på bilen. Kom de här nya, vad blev det, var väl med V70 generation 2 generationen då. Så jag bara tvärnitar ju bilen när de ska igenom. För det var ju de nya säkerhetssystemen som fanns. Så det hade man inte riktigt tänkt på. Vilken jävla chock. Men det löste man väl sen genom avaktivering och sådana saker. Men det är ju mycket så att man glömmer att de där bilarna är ju omgjorda. Vanliga bilar. Mycket
det är faktiskt inte jättemycket som är original på de bilarna.
Nej. Mer än motor och sånt. Och det har ju varit lite problematiskt då när Volvo bestämde sig för att helt skrota sina dieselbilar. Så det är det ju problem för polisen när de vill ha dem.
De har inte haft det lätt. De var tvungna att gå från Saab 9-5 som försvann. Och sen så gick de till Volvo som började försvinna. Ska de välja härnäst liksom? De kan ju välja en Nio, för då har de ju snabba batteribyten.
Snabba batteribyten också.
Jag har faktiskt sett de första Stockholm taxibilarna från Nio här nu i veckan. De signade avtal här och det är väl logiskt för taxi. Men för polisen vet jag inte hur bra det skulle vara.
Jag är säker att polisen löser det där. En annan rolig sak, liksom en liten bieffekt av det där, är ju att det blir betydligt mer hästkrafter på polisiära elbilar. Generellt sett så har vi ju lite mer hästaponkar i just elbilar och högre vridmoment än de gamla dieselbilarna. Och de här filmerna där det är kul med idioter som kör i Stockholms nattrafik och sen kör från poliserna och tycker det är kul. Ja, de kanske får lite större problem här nu när polisen drar sina elbilar ner i mattan.
Vilken bil skulle vara en bra polisbil? Vi har ju sett många bilder på både Mustang Mach-E och Tesla Model Y från andra länder.
Pläd.
Ja, det är väl så att i normala fall så är det inte så att det är för lite kraft i bilarna, i polisbilarna vid jakt. Utan det är snarare att man måste ta hänsyn till en massa av andra bilister och sådär. Så att antagligen är det väl...
Model X-pläd skulle ju vara coolt.
Mm.
Aha.
Kan man slå till demonstranter med dörrbladet sådär?
De har tagit bort sensorer och allting. Så de bara... Mm. Ja. Nej, men det får vi som sagt se. 2030 så har vi antagligen bättre elbilar än vad vi har idag. Men jag kan ändå förstå som sagt undantaget där.
Mm.
Vi ska prata Porsche. Vi pratar inte jättemycket Porsche i podden här och det är för att det är ingen av oss som har kört jättemycket Porsche. Men nu har vi ju Dyredan där och han kör mycket Porsche.
Mm.
Bland annat, nej just det, inte nya Taycan har du inte kört, men du har åkt den.
Den har jag åkt med, men i veckan var jag körde nya Macan också. Men vi kan börja på Taycan då.
Macan, det var den här Audi Q6.
Ja, exakt. Den där Premium Platform Electric-bilen, vet du.
Precis. Mm.
Ska vi börja med att bara ta en snabb historia av Porsches elbilar? Det är ju, Porsche är väl för de flesta i själ och hjärta någon 9-serie.
Wow. 911, tack. Ja, bra.
Ja, nej. Jag tappar faktiskt de siffrorna, så intresserad av jag är av gamla fossilbilar.
Alltså, pratar man Porsche så kan man säga 911, så är det med 99% chans att det är rätt.
Ja, ja. Men framförallt så deras elbil som kom var ju Taycan då, som dessutom utvecklades helt hållet på en egen liten plattform. J1 kallar de den.
Som de sen delade för sig med sig till Audi då.
Ja, för Audi E-tron GT.
Ja.
Så, och det var ju en av de första 800-voltsbilarna som funkade otroligt bra. Det är också en av de få 800-voltsbilarna som har fungerat bra att ladda på 400 volt. För de har spänningsomvandlare. Det roliga var med den att i Porsche-varianten istället för E-tron GT. Där var standard var spänningsomvandlare på 50 kW. Så när du stannade skulle du ladda din svindyra Porsche som skulle kunna ladda med 270 kW. På en helt vanlig dödlig laddare, då gick den i 50 kW. Numera är det spänningsomvandlare på 150 kW. Men detta var alltså Porsche Taycan. Det är en ganska liten bil va? Fast stor.
Den har ju lyckats med konststycket att vara liten invändigt som en Porsche 911. Men stor utvändigt som en Audi A8. Kanske. Ja, den är ju väldigt lång och så. Och den har ju lite av den här Lotus elektra grejen. Dörrarna är ju 40 cm tjocka.
Det känns dyrt.
Ja.
Det blir jag antar ju... att det är det som ska kännas.
Nej, så att det är ju massa högtalare och elektronik och grejer i dörrarna där. Men utrymmeseffektiv, det är väl det sista ordet som kommer över en när man tänker på en Taycan. Sen finns det ju som kombi också, eller sportturismo som Porsche säger. Och en liten högre terrängversion i någon situationstecken som är cross-turismo, Taycan.
Coolt. Ja. Jag vet att när den släpptes så såg jag en film från Top Gear när de var ute och sladdade i gruset. Det är nog enda gången... en Porsche har sladdat i gruset.
En el...
även fast en helt cross.
En el Porsche. Nu har de ju släppt 911 i Dakar-utförande. Och den har sladdat i grus och sandhöger.
Ja, men det måste den ju göra om den heter Dakar.
Liksom. Ja, det är sant.
Så är det ju. Man skulle nästan kunna tro att Audi och Porsche samarbetar lite då och då.
Ja, vadå? Tog de ner... ja, Audi ska ni ner till Dakar och prova Q8-varianten. Och sen ändå... Ja. Och nya e-tron GT är också lite kamouflerad. Ja, men vi vill också hänga på med vår 911.
Fast ska vi vara riktigt ärliga så var ju Porsche jättelänge sedan och körde Dakar med sin 959 på 80-talet då. Om vi ska vara petig. Men vi behöver inte gå in på historielektioner nu om Dakar Porsche.
Känsligt ämne det här. Vem som dominerar vem. Audi eller Porsche.
Verkligen.
Ja. Jag känner mig lite så här... moderator nu, att nu får ni sluta bråka pojkar.
Ja, tack.
Ja, eller intrigmakare, för det var du som tog upp det, Kristoffer.
Det kan jag också gå med på. Jag tänker, jag kan ta båda rollerna, ja, det går bra.
Men det är ju en uppdatering nu på G då, eller har kommit på av Taycan, det är därför vi pratar om det. Vad är det som är nytt?
Exteriört är det inte jättemycket, det är väl lite nya strålkastare, en lite cleanare, renare front. Strålkastarna sitter inte lika djupt, ser det ut som i lamphusen där. Interiört är det i princip inga förändringar. Det är lite nya menyer och så i det här digitala klustret. Men framförallt så har de ju skruvat upp laddkapaciteten ännu mer. Och officiell max laddning är 320 kW. Men den som går in på... elbilen i Sveriges sociala medier kan se en film när jag står och hoppar av glädje och drar upp den till 324 kW i laddkapacitet, eller i maxkapacitet på laddningen. Det är rätt snabbt faktiskt.
Det får man väl säga är bland det bästa jag har hört.
Ja.
Du nämnde att det var personligt bästa för dig.
Ja, det är det. Helt klart.
Jag skulle definitivt säga att det är nog poddrekord också.
Elbilsveckan, officiell rekord. Tidigare hade vi 370 med den här Xpeng G9 i Hudiksvall, som jag tror jag säkert Fredrik har berättat om när han har varit med. Det var ju som en smått religiös upplevelse för redaktionen vid den tidpunkten.
Så att, men hur länge fint. Håller den sig på 324 kW?
Den ligger ju länge där uppe på toppeffekt. Nu har jag inte sett grafen. Den går säkert att plocka fram. Men en annan grej som är väldigt imponerande är... handskakningstiden som de har typ halverat om inte mer där till.
Mm-hmm.
Så fort du sätter in handsken och vänder dem så bonk, så är den uppe på enorma effekter. Det finns inget sånt här hej, vem är du? Vad gör du här? Vad åt du i morse? Frågor, utan det laddas på direkt liksom.
Det låter lite då som att det här är någon form av kompetens att få upp laddningen på den här bilen, så här personligt rekord. Det är bra, alltså jag vill inte värdera din insats i detta, Joakim, men vi får väl ge lite cred då till det faktum att den här bilen ska ladda på det här sättet, och att det finns någon ingenjör bakom också som har sett till det då.
Ja, och det är ju det de har jobbat på, för det ska ju vara en Gran Turismo det här. Det ska ju stanna kort och effektivt. Och den har ju väldigt bra och snabb ruttplanerare. Du kan liksom bara stå någonstans, säga en ort och sen så kopplar den upp på 2 sekunder. Har den ritat upp vilken rutt du ska ta med vilka laddstopp du ska göra var och hur länge. Sen när du kör också så finns det ju i kombiinstrumentet där en visning då av förmodad laddkapacitet när du kommer fram. Så den gör en uträkning på nu är batteriet den här temperaturen och så här temperaturen ute och körning. Och så visar den att den här effekten kommer du komma upp i. Den har ingen manuell förvärmning av batteriet. Och det har jag varit på deras ingenjörer både en och tre gånger. Senast nu på Macan-körningen. Men de har hela tiden långa utläggningar om att de försöker väl inte idiotförklara förarna på något sätt. Men de säger att de inte förstår antingen hur lång processen är eller hur man gör den effektivt. Så man ska alltid mata in målet och då börjar bilen förvärma eller förklimatisera då i exakt rätt ögonblick. Annars blir det att man, om man startar för tidigt så eldar man för kråkorna, och startar man för sent då har man ju inte haft någon nytta av sin förklimatisering, och då har man dragit effekt i onödan eller energi i onödan.
Fast man, ja, jo, jag vet, det är samma sak man stångar som man pratar med Audi-ingenjören också. Ja. Det är inte intuitivt, det ska inte behövas. Men grejen är ju den att om du bara ska köra och ladda och dra iväg och du har haft noll framförhållning och du vet hur du ska hitta dit, det är speedigt att bara trycka igång knappen. Det funkar jättebra på Volkswagen. Det vill säga, nu är det lite känsligt att säga Volkswagen som moderbolaget här i samtal om Porsche. Men visst, Volkswagen, varumärket är ju inte moderbolaget till Porsche, utan det är ju Volkswagen Group. Men koncernsyskonet Volkswagen löser det där med bravur.
Med tydlighet. Och Kia och Hyundai och
ja,
sådär.
Så att, även om Kia... Honda är inte riktigt lika tydliga. Det är ju så att säga, Volkswagen är överkompenserat för det där.
Kian är ju supertydlig. Du går bara in på EV-inställningar, trycker på förvärmning och sen så kommer det upp sådana här värmedallerskurvor in i batteriet.
Förarskärmen, jag vet. Mm. Men det är ändå lite in där i meny och sånt där. Menar, det finns tydlighet i laddhimmen. Det finns olika grader av tydlighet i laddhimmen också. Mm. Men där på Audi... Biltillverkaren måste sluta tänka och tycka i sådana saker. Utan ge oss de möjligheterna som finns så löser vi det som förr. Det är ju samma sak där med den ska sluta förvärma som vissa bilar får för sig att göra. Inklusive Kia Honda är vi 20% och er favorit här som vi ska prata om framöver, EX30. Sånt. Men visst, det är en liten grej i de här sammanhangen, för att den här bilen Porsche Taycan laddar ju så snabbt ändå.
Ja, det gör det.
Det är så här, om den underpresterar så ligger den ändå på 200 kilowatt. Så ja. Det kan man ju ta kanske.
Har man förändrat något i motor, batteri, räckvidd?
Större batterier, längre räckvidd. Nu kommer jag inte ihåg den officiella. Det är ju över 60 mil nu för... Taycan-versionen som den heter, grundversionen. Och det är imponerande där också, såklart. Och man har släppt ökat nettokapaciteten ur samma batterimängd.
Okej, så det är inte lika stor buffer i nu för tiden.
Exakt. Sen finns det ju, jag tror det finns två olika batteristorlekar också. För man kan ju lägga till en sån här... extended version eller boost version som de kallar det.
Taycan har väl blivit en av Porsches populära bilar i deras modellutbud här nu, så att Porsche-kunderna verkar gilla elbilar.
Den blev ju populär när den kom, generation 1 som vi kan kalla den fortfarande, men nu har de ju problem av att begagnat handlare vill ju inte ta i den med tång längre.
Mm.
För det blev ju några som hade väldigt bra avtal med sig själva när man var sin egen chef som lyckades ta ut dem som tjänstebilar eller företagsbilar eller förmånsbilar. Så nu finns det ju 11 på dussinet svarta Taycaner som har varit funnits i trafik i 3 år och börjat lösas in.
Jag har sett att de har börjat komma ner i pris en del. Jag såg någon för under 800 000 som inte hade gått allt för långt. Liksom.
Mm, du ser. Det går fort neråt där. De har ju legat runt miljonsträcket länge, de begagnade. Men de måste ju sjunka nu. Liksom.
Ja. Mm. En dag så kanske man har råd med en.
Kanske. Om man har tur. Sen ska man försäkra den också. Det är tydligen inte jättebilligt.
Ja, just det. Då hade man inte råd längre.
Nej. Det är de andra omkostnaderna också.
Har de samma mega breda sulor som... systerbilen.
Ja, däckbyte vill du inte heller vara med om, utan det
Vi köper 205 är i bredd.
Där. Ingen bra polisbil om du behöver då så att säga byta de här svindyra däcken var fyra gånger på en säsong.
Ja, exakt. Nej, det blir ju fruktansvärt höga driftskostnader för staten. Det blir.
Jag såg en Taycan som Uber-taxi i Stockholm. Tror jag att det går en sån.
Det måste vara en Uber Black i alla fall. Eller vad de heter.
Man får anta det.
Mm.
Jag vet inte, jag har brukat köpa Uber Black.
Värdigt ändå.
Har vi något mer att säga om Porsche Taycan? För annars tänkte jag att vi skulle resa till Italien.
Jag vill stanna till i Macan, kort bara. Var ju nere där och som vanligt, de gångerna vi har pratat om Porsche i podden, när jag har varit med, så har jag alltid haft ett embargo. Och det har jag den här gången också. Så jag får inte nämna någonting om mina körintryck av Macan förrän den 23 april. Vilket är någon dag kvar precis när podden släpps. Vad jag däremot kan berätta var upplevelsen av flyget. För vi var ju fem svenska journalister som har flugit i kanske 30-40 år. Men vi fick vara med den djupaste luftgropen vi någonsin har upplevt på landningen. Det var så otäckt så jag började skratta istället faktiskt. Folk stod i korridoren och landade på golvet. Någon kastade upp ett vinglas i taket som rann över personen framför. Och det var allmänt kaos kan jag säga.
Bara där och då uppe i luften då?
Ja, vi skulle precis gå ner för landning liksom. Så han gjorde en vänstergir och sen så kom in bland molnen. Och så började små skaka lite grann som det alltid gör bland molnen. Och sen helt plötsligt så försvann luften under planet eller bärigheten. Och sen bara sjönk vi.
Det är adrenalin.
Det var det faktiskt. Damerna bredvid mig blev typ mer irriterade när jag började garva. För jag tyckte... så här. Det var ändå det ganska coolt.
Stress på... Vilka var det som var och körde? Du?
Det var vi på elbilen, det var Teknikens Värld, det var Alrik för Automotor och Sport. Och så var det Karl-Johan på Dagens Industri.
Ja. Det är så att säga äldsta gardet då kan man säga.
Ja, exakt. Och det var faktiskt Marcus Engströms sista resa. För han ska ju sluta som chefredaktör på Teknikens Värld nu. Så det var... Ja.
Många som slutar nu.
Mm.
Det är lite symptomatiskt för tidningsindustrin här nu att inte vara med om luftgropar då, utan att prata om det här tråkiga att det är embargo. Jag får inte prata om det, men här står jag. Jag tycker det ser man nästan hela tiden, men hur himla tråkigt det är.
Ja, det börjar ju faktiskt bli en tråkig historia som borde gå att lösa på ett smidigare sätt i dagens bransch. Jag tror att det är att de vill ha den där maximala publiciteten på en gång. Men hur nyttigt är det att få ut alla nyheter i alla länder samtidigt egentligen? Är det inte bättre att man får ett flöde av nyheter över längre tid?
Ja, det är intressant. Vi som fokuserar på YouTube, vi gillar ju dock att ha lite tid på oss. Vi var ju på Volkswagen-event. Och det har ju kommit ut lite bilar. Det var ju några månader sedan det har kommit ut ett gäng bilar därifrån. Men alla bilar har alltså inte kommit ut ännu. Så det är verkligen en lång resa så att säga. Bokstavligt och billigt.
Mm. Och jag som inte har något embargo eller varit på GTX-event eller något, kan ju konstatera att det är ID7 halvkombin, alltså GTX-versionen, som inte har visats upp än. För alla andra GTX-er har ju kommit nu.
Det kan ju vara ID2 GTX, kanske.
Peter har embargo så att han får inte berätta. Ja. Men jag har inget embargo så att jag kan gissa hur mycket jag vill.
Ja, gissa. Nej, men Volkswagen har väl sagt att de ska komma som...
Ja, det kan ju också vi behöver vara, inte spendera...
Det kan ju också vara R-versionen.
Kan det vara?
Kan det vara.
Vi
behöver inte sitta och spendera all för mycket tid på det. Vi vet att ID7 kommer komma som fyrhjulsdrift och den finns inte just nu som fyrhjulsdrift. Så att, ja, 1+1 är 3 liksom. Ska vi resa till Italien? För jag vill höra jättemycket mer om det här.
Mm.
Jag har försökt ta oss till Italien i hur länge som helst.
Ja, kom fram.
Si.
Nej, jag bötte en luftgrupp.
Ja, nej, det var till Antib. Vi åker tillbaka till Milano då. Där Alfa Romeo skulle visa upp Alfa Romeo Milano på automobilklubbens flådiga huvudkontor. Automobilklubben där är väl ungefär som KAK, Kungliga Automobilklubben här då. Och det var ju bra pådrag. Alla höjdarna var på plats. Och bara någon dag efter den här presentationen då, så fick vi veta att den inte alls fick heta Milano längre. För att sedan 2009 här kanske det var, så finns det en lag då att produkter som har anknytning till Italien i namn eller form eller liknande måste tillverkas där. Det gör inte Alfa Romeo Milano. Den tillverkas i Polen och heter numera Junior. Så kan det gå. Jag tror att det här är den mest välregisserade PR-kuppen någonsin. För i pressmeddelandet som kom efter när man förklarade att opsan, vi blir tvungna att byta namn, så tackar man den italienska regeringen för all publicitet och sånt där. Inte med en smiley efteråt, men det känns väldigt påklistrat och roligt.
Jag tror inte en sekund på det. Dessutom är det inte så att du måste inom, det finns ingenting i den, så vet jag vet, lagen som stipulerat en bil, det gäller bilar, utan det handlar ju om mat framförallt. Ni vet, det här att och det är ju Frankrike, champagne måste ju komma från champagne. Ord så weiter. Men nu var vi tysta helt plötsligt. Men för de var ju också lite så att vi håller inte med, men vi vill inte att det här ska bli en politisk diskussion, för då förlorar vi kunder och så. Junior är ju ett otroligt dåligt namn, men det är inte helt.
Ja, det har ju sin historik också. Det finns ju Alfa-modeller som heter Junior, så att jag tycker det är bra. Precis. Och det är ju en liten Alfa vi har att göra med. Det är deras första helelektriska bil. Den bygger på Stellantis-plattformen ECMP2. Där vi då även hittar Fiat 600 och Jeep Avenger. Så det här är deras take på det. Det innebär ju att man inte har inväntat Stellantis STLA Small-plattformen som kommer när som helst och är mycket mer modern. Nu har man då ett batteri på 54 kWh, 41 mil i räckvidd och en max laddskapacitet på 100 kWh. Jag fick ju prata då med deras produktchef där, Daniel Tiago Gusafame. Alltså, bara italienare kan ha så vackra namn. Och han så sa jag så, varför väntar ni inte på STLA Small-plattformen istället? Och då konstaterade han att nu är det 2024. Vi hade lovat marknaden en elbil 2024. Och här är den. Så antagligen kunde de inte.
Okej, okay. Ja, vi var tvungna att släppa en. Här är
skiten. Det lät lite så. Alltså. Det finns en inspelad video på det här som kommer komma ut när vi pratar om detta faktumet.
Men de startade utvecklingen av den här bilen för 5 år sedan. Så det, då var det väl inte på tal på den nya Small-plattformen då?
Nej, exakt. Sen så sa han att det kommer kunna komma större batterier och bättre laddkapacitet längre fram i produktlinjens liv. Men det tvekar jag på att man skulle fortsätta utveckla ECMP2-plattformen i någon större riktning. Det är nog bättre att gå över till STLA Small, vad det lider.
Den här Jeepen du nämnde, systerbilen, var det den du hatade på i din tidiga porrkarriär?
Japp, japp. Det är korrekt.
Årets elbil. Eller årets bil.
Årets besvikelse, elbil, ja. Exakt.
Ja, i din, ja, men det var ju väldigt kritiskt att den hade fått det här priset.
Ja, och det är årets besvikelse. Fortfarande. Det lilla som Jeepen hade, om man var snäll mot den, det var att den hade en viss form av körglädje. För det är ingen tung bil, de väger ju typ runt 1600 kilo liksom. Det är ju väldigt lätt. Det är ju så litet batteri. Så det Alfa pratade om med den här bilen är att körglädjen finns där. Och det får vi hoppas. En annan grej som finns är faktiskt något så ovanligt som ett stort bagageutrymme. 400 liter kan vi jämföra då med EX30 som vi kommer komma till lite senare, som har 318 liter i bagagevolym.
För det är de här som är konkurrenterna mot varandra liksom.
Ja, den här kommer ju få det så, den konkurrerar ju mot sina egna syskon också, Fiat 600 och den här nämnda Jeepen. Som ingen av dem har frunk. Det har inte Junior heller. Men som de sa på presentationen, väldigt roligt, de har en historia inom italienska biltillverkare att bygga bilar utan motor fram. Ferrari och sådana bilar som har mitt motor. Och då har man ju en vana av att göra en främlig lastutrymme. Så då har man istället för det gjort en cable organizer. Vi kan kalla det för en grundfrunk. Så det finns ett litet utrymme där fram där du kan, om du har tur och kablarna är på din sida och inte kalla och oböjbara, så ska de gå rulla ner den här cable organizer.
Inte det rätt smart att göra på det viset?
Om det inte är jobbigt att få ner kabeln, för det är väl kabeln man vill ha, men...
Ja.
Ja, för alltså, om jag tänker min EX30 här, det är så här, ja visst, du kan få ner kabeln, men då ska du rulla kabeln riktigt, riktigt tajt. Ja. Att ha en... Och det är ju liksom kabel man vill ha i frunken där. Så att jag upplever nog det där som ganska smart. Om man liksom inte har utrymmet att göra en Tesla-frunk.
Nej, precis.
Hellre bred än djup då.
Ja.
Ja, det är precis.
Hellre,
jag har inte fått möjlighet att prova.
Hellre värnen än vätten.
Exakt. Bra jämförelse. Vi får se hur väl utförd den är när vi kommer till en kall svensk vinter och en styv kabel, så att säga.
Det beror ju på vilken typ av kabel man har. Vi får väl hoppas på att de skickar med en bra kabel. Mm.
Tror du de skickar med en kabel överhuvudtaget?
Ja, det tror jag. Varför skulle de inte göra det?
Här kommer nästa nyhet. På main market, tyvärr inte Sverige då, så skickar man med en laddbox. Den då?
Main market. Ja, vad är main market?
Ja, men det är ju Italien, Frankrike, Tyskland.
Men laddbox är en alla... Citec Gunjord, det vill säga... Nej,
men det såg ut att vara en snygg, väldesignad, jag vet inte märke såklart, men det är en väggbox.
Som du måste fast installera då?
Ja.
Okay. Mm. Annars har du ju Audi, Skoda. Nej, jag tror att Skoda har den ju, men skicka inte med den. Mm. Du får ju med en sån laddbox till Audi-bilarna, inklusive Q4, som ju är en trefaskoppling.
Ja. Mm. Nej, men här får du ju en Alfa-brandad historia på väggen då. Det är ju gott så då. Men allting är inte guld och gröna skogar. Det kommer två effekter. 156 och 240 hästkrafter nu, inte kilowatt. Och sen så pratar man ju om...
Vi pratar ju inte hästkrafter va?
Nej, men det...
Jag är allergisk mot hästar.
Men så jag fortsätter berätta så kan du räkna om det.
Jag håller på att göra det. Jag behövde få lite andning där så att inte höra att jag googlade på det.
Ja, jag hörde faktiskt tangentbordet där.
Ja, 176 kilowatt på den stora då.
Ja, och 156 HK blir 130 någonting.
Vad sa du den lilla va?
156 blir 130.
114.
Jaha.
Men det beror kanske på vilken hästar igen. Det är ju hästar i Europa och hästar i USA. Så det kan vara lite olika.
Ja, och sen har vi Brake Horse Powers i England då. Whatever. Man pratade också om att den kommer med fyrhjulsdrift. Och det var ju spännande. Tills jag insåg att det är ju en laddhybrid som kommer till marknaden också. Eller mildhybrid menar jag. Mildhybrid. Så att man gör sin första elbil. Men... Den kommer också med motor. Och då går man precis samma väg som Jeep gjorde med Avenger. Först en elbil. Så märker man att det inte funkar. Och så kommer det en mildhybrid.
Ja, varför inte? Det är populärt med... De har inte riktigt kommit så långt i Italien.
Nej, vi får ju... Liksom...
Det är väl med Frankrike egentligen som inte har kommit så långt.
Ja, hela allt som har hälsosam fisk och mat...
Ja, precis. Aha. Jag menar alltså att Alfa Romeo ingår ju i Stellantis-gruppen.
Exakt. Men, jo. Men hela området.
Stellantis, jo, absolut. Jag förstod vad du menar. Men
jag fattar vad du menar. Men hela Stellantis är ju fokuserad geografiskt där nere. Ju.
Mm.
Runt Medelhavet och neråt. Där.
Exakt.
Mm. Förutom att Daniel Thiago Gusefame var på plats så var ju även Jean-Philippe Imperato, Alfas vd på plats, en äldre herre som gick omkring och hälsade. Så han kom fram till mig precis när jag skulle sätta mig på visningen och tog i hand. Och jag blev förvirrad. Men sen återkom han och höll ett sån här pep-talk-tal. Med en jädrigt snygg blandning av engelska och italienska. Och förklarade att vi är Alfa Romeo is back, CEO. Och väldigt... bra påeldat. Så det var roligt att höra. Sen var även Carlos Tavares där. Han som är då CEO för hela Stellantis-koncernen. De andra som pratade då, designchefen och sånt, de hade sån här så kallad headmic på sig. Och vi som satt i publiken såg prompten då där de hade sitt tal som kom rullande på en skärm då i stödordsformat. Sen kommer Carlos Tavares upp då. Det är en intressant människa där. Han är ju chef för en stor koncern. Han kommer med en liten handmick som han håller som en smörsångare, lite sprätt i handen. Det är helt dött på prompten och han ska bara säga tre saker. Visar han med fingrarna. Sen börjar han elda på och kritiserar italiensk media som sprider fake news och pratar skit vid namn om personer inom styrelsen. Och sen så slår han fast att har minsann kommit bud på Alfa Romeo från Kina och det tackade han nej till. Så sent som förra veckan ville man köpa ett av mina franska bilmärken och då sa jag nej. Och en sak ska ni veta, att det kommer aldrig någonsin gå som för Volvo som köptes av den där koncernen i Kina där, som han givetvis hade glömt namn på. Och så, utan vi stannar här. Förutom att bilen han just stod och presenterade byggdes i Polen så var det ett väldigt bra tal.
Man får ju säga vad man vill om Frankrike och Italien, men det är ju väldigt stolta länder.
Mm.
Väldigt stolta länder, och det märks ju när man pratar med personer från dessa länder också.
Mm. Jag kan göra så att vi i programpresentationen lägger med en länk till YouTube där man kan se produktpresentationen från Milano. Jag tycker den var så pass intressant. Och så får man ju se bilen i några fler fördelaktiga vinklar. Och den som har tur ser ju även mig både en och fem gånger i tv-sändningen.
Det är inte fyskammer där.
Men framförallt ska man lyssna på Carlos tal. Det är det. Ja. Och det här drog ju över tiden. Så jag hade en intervjutid bokat där med Gustaf Ahme. Den blev ju typ en halvtimme sen. Och han sa bara, ja, det var inte meningen att Carlos skulle prata. Han skulle bara säga två ord. Sen råkade han ramla iväg där. Så Daniel var lite förbluffad över sin koncernchef.
Det är då fint på något sätt, är det temperamentet. Jag tänkte vi bara skulle förklara lite Stellantis. Vad mycket medelhav de är. Och det är ju Frankrike och Italien i princip. Mm. Men också Storbritannien.
USA också.
Ja, jo, där finns det ju alltid. Vi har ju Alfa Romeo. Vi har Chrysler då, USA. Citroën, Dodge. Uh-huh. DS är väl någon, är det Citroën?
Citroëns lyxbilsdivision.
Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, gamla Opel då, Peugeot, Vauxhall, Ram Trucks, de här stora giganterna som man säger i Stockholms innerstad ibland. Och sen Abarth.
Alltså, Fiat Professional också då, som är de här stora delivery-skåp och grejer.
Just det.
Som även finns i RAM-utförande och grejer. Ja, det är en stor...
Vilka är... hur står uttalet? Abarth?
Abarth bara. Eller Abarth.
Är det också någon... det är väldigt mycket Fiat över de bilarna. Alltså.
Ja, det är ju trimmade versioner av Fiat och så.
Just det, just det. Så där har vi Stellantis, helt enkelt.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry... Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting.
When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hur är bilen?
Ja, alltså den. Ja, den var mycket snyggare exteriört än vad jag hade vågat hoppas. Det dök upp någon bild på en vit junior, får jag säga nu då, på nätet strax innan presentationen. Där den här nya grillen på bilen, som är en uppförstoring av deras logotyp. Där man då bara har plockat fram ormen som har en människa eller bebis i munnen. Absurd loggar där, men den har en väldigt lång historik kring en familj som kom till Milano på typ 800-talet. Deras familjevapen då. Skit i det nu. Den ormen och människan är förstorad och utgör då grillen där, men den är nu svart och tämligen diskret, faktiskt ganska häftig. Men den här bilen har ju verkligen delat alfafolket, alfaistis, i två läger då, för eller emot. Det kommer även en annan grill med de här snirkliga Alfa Romeo-bokstäverna som man kom med på 50-talet, tror jag. Lite så här kursivt och snett. På nätgrill ser det ut som, även om den är i plast. Den såg väldigt snygg ut. Bakifrån så har den en ljusbåge som ser ut som en upp- och nervänd Kia EV6. Bakpartiet sticker ut också. Det är inte en klassisk rak SUV, utan här har vi det där hatchback igen då. Säg att det är lite mer som en, ja, EV6 eller en Ford Mustang. Det går ut och ser det nästan som en liten sedan-look-kant på det hela. Invändigt så är det väl kanske då slut på det roliga. Där känner man igen sig från Jeep Avenger i knappar och reglage. Det de har gjort och lagt lite energi på är att Alfa Romeo har klassiskt sett haft två stycken, ska vi kalla det, strutar till instrumentrundlar som har stuckit ut väldigt långt. De kallas ibland för Musse Pigg-öron och sådär då. De har man försökt forma ovanför kombi-instrumentet, som givetvis är helt digitalt. Och sen har man gjort lite snyggare fläktutblås som är röda, lyser lite också, och som är alfa-loggen i mitten då. Det går att få den med sportstolar som är väldigt djupa och skålade. Man väljer en Veloce-version med ögeffekt. Men sen är den ju, den är ju lika trång som Avenger 600 och de, vad det gäller baksätet och sådär. Det kan man ju inte förvänta sig annat av en liten bil.
Kommer vi få se den här på svenska vägar förutom pressbilarna?
Allting är givetvis, som vi säger ofta när det kommer nya bilar, en prisfråga. Jeep Avenger fick ju ett pris högt i det blå. Så jag förklarade för den svenska marknadsavdelningen hur man skulle göra nu. Så jag vet inte om de har lyssnat på mig. Men mitt förslag var så här. Sänk Jeep med 100 000 kronor. Och lägg Alfan 20 000 kronor dyrare än motsvarande Jeep. Då kan det nog gå bra.
Så antagligen inte alltså.
Nej, okej. Nej.
Alltså, ja. Mitt hopp till Stellantis-priser i Sverige är sådär.
Ja, de har misslyckats med Peugeot. De har fatalt misslyckats med Opel. De har misslyckats, ja, med alla sina märken vad det gäller prissättningar numera. Det är som om att man inte vill sälja bilar på den svenska marknaden. Vi ska då veta att Opel, Peugeot, Citroën och det är en annan importör för Alfa Romeo och Abarth. Och Fiat. Men båda de två har väldigt svårt med prissättningen.
Vi får väl se helt enkelt hur det går. Om Alfa är på uppsving eller om det förblir det där gamla italienska märket man lite myser tillbaka till i tankarna.
Mm. 30 000 euro i Europa pratar de om. Och jag bara, wow. Sen visade sig att då var det visst mildhybriden man hade råkat nämna i all marknadsföring. Så jag bara, okej, men jag jobbar ju för en elbilstidning då. Då är det 38 000 euro som Europapris då.
Ja.
Ja, vi får se som sagt.
Vad blir ett tajt segment där?
Det också, det gör det.
Både bokstavligt och ekonomiskt. Eller både billigt och bokstavligt och både alla håll.
Invändigt och marknadsmässigt.
Mm. 54 kWh i denna bil alltså. Och jag hade en lite beräkningar här nu här om veckan eller i veckan. Om hur mycket vi egentligen laddar våra bilar. För att Tesla lanserade ju sitt årsabonnemang för Tesla Superchargers. Det låter ju bra på pappret. 96 kronor per månad eller 1150 kronor per år. Så får du då ladda billigare hos Tesla Superchargers. Och detta utgår ju från att tidigare så hade de ett månadsabonnemang som kostade 129 kronor i månaden. Som saknade bindningstid. Och då fick du också ladda för det här lite billigare priset. Och det här lite billigare priset är mellan 1 och 1,50 kronor billigare än vad det normalt kostar. Och det är också det billigare priset som vi som äger Tesla laddar våra Teslor med. Däremot inte om vi vill ladda en annan bil än våra Teslor. Så det Tesla gjorde nu var att de sänkte priset från 129 kronor i månaden till 115 kronor i månaden. Och den är ju ganska så done deal om du till exempel ska ut och köra långkörning under en månad. Exempelvis på sommarsemestern eller någonting sånt. Men min fråga var lite så här, det här årsabonnemanget på 1150 kronor per år, vilket då som sagt blir 96 kronor per månad, är det värt det? Så jag satt mig ner och räknade lite på hur mycket vi behöver ladda på det. Jag kan ju säga så här, om du kör en svensk genomsnittsbil ligger runt 1000 mil per år.
Mm.
För sakens skull så sa vi 1000. Och för sakens skull så sa vi att bilar drar ungefär 2 kWh per mil. Vilket ju typ ingen bil gör. Antingen ligger de över eller ligger de under. Men i någon form av genomsnitt. Och då så behöver du ju då ladda 2000 kWh per år. Om du är ute på stan. Om du aldrig laddar hemma. Och då kan jag säga att det lönar sig rejält med de här abonnemangen. Då är alltså Tesla absolut billigast. Om du laddar på en Tesla-station som är billig. I det här räkneexemplet som ligger redan uppe på elbilsveckan. Så då är det naturligtvis att Tesla Jönköping med sina 3,90 den dagen. För att är det någonting man vet om priser hos Tesla så är att det är olika beroende på dag, ort och även tid på dagen. Det var till exempel mycket dyrare att ladda på Tesla Gränna. Det är krypavstånd däremellan. Eller simavstånd om du simmar över Vättern. Men Tesla Jönköping var alltså 3,90 med abonnemang och utan så var det 5,15. Sen kollade jag faktiskt i Lödde som precis har öppnat upp för alla numera. Löddeköping utanför, strax norr om Malmö. Bredvid Bassebäck för er som kan göra kärnkraftverk. Och då så, det var absolut dyrast där av Tesla-laddarna. Och då kostade det 4,95 kronor per kilowattimme med abonnemang. Och 6,70 kronor utan abonnemang. Det var nästan Ionity-pris på det, mina vänner.
Mm.
Om du då, även om du laddar så många kilowattimmar per år, så även med abonnemang så kommer du inte ens i närheten av exempelvis OKQ8 som då hade 5,39 kronor per kilowattimme. Får jag en lång historia kort för att bara konstatera att det beror på om du sparar pengar. Hoppas jag inte använt ordet tjäna innan. Spara pengar på att ha det här årsabonnemanget. Då kan vi konstatera att om priset är så som det var i Tesla Jönköping den dagen. Då behöver du ladda 950 kWh per år. Det vill säga 79 kWh per månad. För att det ska löna sig med det här abonnemanget. Och då så är det alltså näst billigaste är då Tesla Jönköping utan abonnemang. Medan om det ska löna sig med det här abonnemanget, om vi har sådana priser som vi hade i Löddeköpinge, då får vi ladda 700 kWh per år för att det ska löna sig. Men då är det priset är så högt där, så då är det ändå mycket billigare att bara dra upp till Tesla Jönköping och ladda utan abonnemang istället. Så oavsett så kan man säga att ladda på stan 700 kWh per år eller 950 kWh per år eller till och med 500 kWh per år. Det är ganska mycket. Så jag skulle säga att det här abonnemanget lönar nog inte sig för de flesta. Men däremot, om du behöver någon gång per månad.
Ja, det handlar ju liksom om, laddar man 250-500 mil per år publikt. Och då när man, kan man ju ganska snabbt konstatera att de flesta gör inte det.
Nej.
Det är väl lite skillnad mot typ oss som kanske gör det ut på en månad nästan till. Men de flesta medelbilarna liksom, som går 1000 mil, de laddar ju hemma. Så är det ju.
Blir det någon gång billigare att ladda på en supercharger än att ladda hemma där? Om du hade den maximala rabatten Nej.
Du har ju, du kommer ju aldrig, inget av det här fallet kommer ju ner under 3,90 kronor per kilowattimme just nu. Det kan ju bli billigare. Men å andra sidan, så för att Tesla Supercharger ska bli betydligt billigare så måste också priset hemma bli betydligt billigare. De ligger ju lite korrelerade varandra där.
Sen beror det på vilket elområde du bor i. För bor du i Skåne så kanske det blir billigare. Men bor du i Norrland så... Ah, herregud.
Ja, det är ju, det, då är det ju... Även där så följer ju Tesla-laddarna med i respektive elområde då. Det var ett förhållandevis dyrt att ladda här nere nu senaste dagarna, och innan dess var den ju i princip gratis. Vi kan ju konstatera att Nima med sina 4,40 är permanent billigast. Bortsett från de få gångerna som Tesla-laddarna utan abonnemang då går ner under det. Vilket jag inte har sett hända ännu här nu på ett tag. Men annars så är OKQ8 mycket konkurrenskraftiga. Vi har faktiskt Vattenfall. Trots sin minutavgift. Så, och då fick jag göra många. Så, det var ju därför också jag var tvungen att ta fram det här. Hur många gånger laddar vi? Ja, men vi behöver i genomsnitt då, om vi skulle ladda de här bilarna. Så vi brukar ladda ungefär 30 kWh i genomsnitt. Enligt siffror från Recharge. Och då laddar vi ungefär en halvtimme i genomsnitt. Och ja, då behöver vi typ stanna ungefär 5 gånger då, va? Och hur många minuter då är det? Men med Vattenfalls en krona per minut plus sin ganska låga pris per kilowattimme så blir de generellt sett hyfsat billiga. Om du inte laddar så här på klockan 18 och sådana tider. För de har ju också differentiella priser över dygnet. Och om du laddar mitt i natten, om du är nattuggla, då blir det riktigt, riktigt billigt på InCharge Vattenfall. Även Ion med sin app är hyfsat billig. Ionity, de har ju, det lärde jag mig också här, jag har inte tänkt på det. Men Ionity, om man ska fortsätta där ladda där av någon anledning, då ska du inte göra det via Ellie. Utan då ska du ha det här Ionitys egna pass för 67 kronor per månad. Och då laddar du för 5,14 kronor per kilowattimme.
Varför kan ingenting vara enkelt, så här flat rate, bra att förstå?
Jag tror att med kortbetalning så tror jag att alla de här abrovinkerna av varianterna kommer att utgå. Utan du kommer ha ditt kilowattimmapris och blippa ditt kort.
Ion har ju också menuttaxa ju här uppe.
Jaså, det har jag aldrig sett.
7,35 per kilowattimme plus 3,50 per minut. Den du.
Var ser du det i vilken app?
Eon Drive-appen. Och då är det stationen vid Max i Norrtälje. Den är dyr som stryk för det mesta.
Verkligen, det har jag inte. Är det ens? För Ion är ju kopplat till Virta som är kopplat till massa andra. Och då...
ja, nej, där står det banne mig Ion på stolpen. Det är jag säker på. För jag har varit där en gång och jag fick en chock när jag kom ut i bilen och kollade vad det hade kostat. Men 7,35 per kilowattimme plus 3,50 de 45 första... Eller efter 45 minuter då. Fel. Efter 45 minuter.
Okej, okay, ja.
Ja, ah, ah, ja, efter 45 minuter. Ja. Ja, just det. För du kan alltså... det här är ju... Du kan ju starta Max Norrtälje då, Eons laddare. För 7,50 kronor.
7,35, ja. Mm.
Men det hoppar ju upp och ner.
Mm.
Sen InCharge. Men du kan också faktiskt starta dem med InCharge. Men då betalar du 7,25 plus 1 krona per minut. Startar du med Norrthe, då är det bobs på den. Då är det 7,70 istället för 7,50. Och startar du med mer, har roaming igenom, då är det 8,50 kronor per kilowattimme. De här roaming-grejerna, det där.
8,50?
Ja, det gäller att starta med rätt app. Rätt tag, du vet. Det är din kollega och chef Fredrik där är framme med sin vaktmästartagg-knippa.
Ja.
Så då gäller det att välja rätt, det kan man säga.
Ja, ja, sjukt. Jag hoppas på en flatrate-system som mobilabonnemang i Europa. att man tar bort alla de här avgifterna med roaming och grejer.
Volvo EX30 är ju en bil som visades upp i Milano, apropå Alfa som vi pratade om tidigare.
Snygg övergång, snygg övergång.
Ja, tack för det. Jag tar komplimangen. Det är ju en bil som jag har åsikter om, men nu har Dyredand också kört den och jag vill veta, håller du med mig? Eller har jag helt fel?
Du har som vanligt rätt till punkt och pricka, Kristoffer. Jag har...
Tur att det här spelas in.
Ja, nu har vi det på pränt eller på sig, men på digitalt. Vi har på elbilen kört EX30 i ett test mot... ja, vad fan som tror ni vi körde mot förresten? Nej, det kommer ni inte kunna lista ut. Jag valde Hyundai Kona.
En lite större bil.
Lite större, men om vi tar en Volvo med long range och plus 529. Eller så tar vi då en Kona i advanced utförande 549. Ungefär samma batteristorlek och räckvidd och så. Mm. Så att absolut en intressant jämförelse. Och varandras totala motsatser, eftersom Kian är full av knappar.
Hyundaien.
Hyundaien, tack. Den är full av knappar. Den ser ut som en Kia invändigt, ungefär samma menysystem som EV9 och alla andra. Men det var ju EX30 som Dyredands dubier skulle såga lite här. Jag hade jättehöga förväntningar, sådär som man har när det kommer en ny Volvo som är kompakt och snygg. Den ser ju otroligt bra ut varenda gång man möter den i trafiken och sådär.
Jag är lite avundsjuk på alla som möter mig.
Ja, jag förstår det. Men det första du nämnde någon gång var stolarna. Och här fick jag en smärre chock när jag hoppade in. Vi har inte heller det här snygga ulltyget som man får i Ultra eller vad den heter, Ultimate. Utan det här är de här fejkskinnet som är kanske bland det sämsta syntetiska fejkskinnet ever.
Vilken färg på stolarna?
Vitgrå.
Okej, då är det Breeze-interiören du har alltså.
Ja, mm. Ja. Så är det blått nere i facken också. Men jag skulle inte vilja ens sitta i de här stolarna en varm sommardag, för jag antar att materialet andas noll. Men framförallt så är problemet att de är så jädra mjuka. Jag sjönk igenom och sitter på stolschassit. Jag har inte gjort det sedan jag körde en... jag vet inte. Alltså det måste ha varit på 70-talsbilar någon gång. Någon veteranbil med trasig säte liksom.
Det är skönt att du också säger det. För att jag har fått lite kritik när jag har nämnt min tyngd så att säga. Men
just det.
Den saknar ju du. Och,
ja, nu kommer folk hävda att jag har alldeles för smala skinkor så att jag åker igenom stolen då kanske. Ja, det kan vara...
Eller
så.
För lång eller...
Ja, precis. Men nej,
någonstans skulle man kunna hävda att bilar ska klara av olika kroppstyper, att det är lite en del av grundläggande funktionen då.
Vi kan alla vara överens om det faktum att den förra stolen som sitter då i EC40 och de där EX40 är perfekt. Det är en exemplarisk Volvo-stol. Volvo har alltid varit kända för sina stolar. Det enda den här stolen har gemensamt med den stolen är att den har en förvirrande Sverigeflagga på sig. I övrigt är det en stol som bör bytas ut till nästa årsmodell. Drivlinan har du pratat en del om, men inte så mycket som jag vill göra som är som en sådär körmänniska-kille verkligen. Det där One Pedal Drive, den knappen kan de ju ta bort. Eller så får de fixa så att det blir One Pedal Drive. För att ha en knapp för One Pedal Drive och inte ha den funktionen, det är bara pinsamt.
Hur menar du?
Den är ganska mjuk. Det är ingen inbromsning.
Alltså, när jag släpper acceleratorn, det är inte en gaspedal längre, så fortsätter ju bilen. Rullar iväg. Jättelångt.
Nej, inte jättelångt.
Alltså, jämför med en Tesla eller en BMW i3.
Eller en Volvo XC40, EX40.
Ja. Där blir det en rejäl fartsänkning, inte här.
På Teslan så får man ju whiplash-skada.
Så att... Men just det så vet jag att Volvo jobbar på ett chill-mode och ett liksom, ja, ett soft-mode och ett hårt-mode på enpedalsläget. Och det tror jag är välbehövligt.
Mm. Det är mycket de jobbar på.
Ja.
På det hela. Men nu har du i alla fall fått tvättläge. Är det någonting du har varit sur på också? Att den inte haft?
Nej.
Det har vi klarat sig från.
Det slapp jag. Däremot drivlinan. När du har släppt av och på acceleratorn igen. Då ryckte det till lite. Det var länge sedan jag körde en elbil som har så osnygg gång mellan släppt gaspedal och när du går på igen. Märks lite grann också när man kör på farthållare att det kommer sådana här ryck i, när man släpper på energin igen. Inte alls så snyggt som på många, många andra bilar. Två sista grejer. Menyerna är ju pinsamt dåliga. Det är blandning av engelska och svenska. Det finns sådana här pop-up-menyer som inte försvinner. Jag vet att jag har satt min telefon i laddaren. Det behöver inte komma upp en grej som jag måste trycka bort hela tiden. Och sen är det ju det där med nyckeln som får mig att tänka på min andra nemesis i form av Fisker Ocean. Som du har sagt, Kristoffer, det är bara en klump. Det finns inga knappar.
Det
går bara att öppna bilen på förardörren. För den har ju det lilla strecket på dörren som man ska svepa fingrarna på. Det har inte de andra dörrarna, så där går inte ens att öppna bilen. Eller låsa för den delen. Och vår nyckel, den var ju urladdad direkt när jag fick den. Så det gick inte att öppna bilen annat än att lägga nyckeln mot B-stolpen. Och så stod det då när man kom in i bilen att på svengelska någonting om att nyckeln var på väg att laddas ur. Så då gick inte att starta. Så jag satt ibland en gång upp till 10 minuter. Och försökte få igång bilen i drive.
Nej men gud. Men
den ville inte åka iväg för det fanns ingen nyckel. Varför
fick du ingen ny bil då?
Jag stod ju ute på landet liksom. Det blev en kohage dessutom.
Ja,
så då listade ut att man skulle sätta nyckeln där telefonen ska laddas.
Mm. Ja.
Inte hålla den mot rattstången som på alla andra bilar här i världen. Med nyckellöst system. Så då satte jag ner den där telefonen ska sitta. Då går du att lägga i drive och åka iväg. Tills man får varningen om att det sitter någonting i vägen för telefonladdningen. Ja, det är ju nyckeln. Varför har de satt den på samma plats? Kan de inte ha ett ställe där telefonen ska vara och laddas? Och sen ett ställe där man kan ladda nyckeln. För nyckeln laddas ju inte när den sitter vid laddporten heller.
Är det inte för att core-varianten kräver att du sätter mobiltelefonen där om du kör mobilnyckeln?
Den funktionen finns inte än. Men tanken är ju att du ska ha din mobiltelefon eller nyckelkort och placera det där så kan du starta bilen. Och sen kan du lyfta bort nyckeln så kommer bilen få... Utan det är bara när du ligger i drive första gången som du faktiskt behöver ha kortet där. Och problemet som jag känner, jag lånade ut min bil någon vecka medan jag hade en annan till en kompis. Och han hade den här trådlösa nyckeln som inte har någon knappar eller någonting. Och sen så hämtade jag den med mitt kort och så åkte jag runt med kortet i en vecka. Jag tycker synd om alla som har beställt en core-version. Och kommer behöva använda kortet och blippa för att låsa upp bilen. Och framförallt när man ska köra iväg. För att den här stället där man placerar kortet eller mobilen som kommer i någon kommande uppdatering. Det är ju så långt ner så du behöver ju liksom böja dig ner. Det är ganska osmidigt att ta sig dit. Vilket gör att det blir liksom ett jobbigt steg för att bara starta bilen. Att du ska böja dig ner, lägga dit kortet, du startar bilen, sen böjer du ner igen, plockar bort kortet och ställer dit telefonen för att ladda den eller någonting. Det är ett steg du kommer kunna slippa när uppdateringen kommer. Men just nu så det är jättemärkligt.
Mm. Och då var det ju samma sak för mig. Jag hade ju inte ett kort, jag hade ju mobilnyckelboxen.
Nej, pressbilarna kom ju inte med kortet.
Men den är ju urladdad, den här nyckelboxen.
Mm. Ja.
Och när den är urladdad så ska den sättas
för kort. Det kan vi ju, det är ju inte meningen att den ska vara urladdad.
Nej, men varför kan den inte ta laddning från laddgrejen som finns där?
Ska nyckeln induktionsladdas menar du?
Det är ju givet att den ska. Om den läggs med en induktionsladdare.
De har tagit bort knapparna för att spara pengar på den bilen på nyckeln. Då ska du in induktionsladdning där med ett helt vanligt knappcellsbatteri.
Ja, men den sitter ju vid induktionsladdaren. Så varför inte låta den laddas där? Det är ju fullt rimligt.
För tanken är ju att du ska plocka bort den när du har startat bilen.
Ja, och sen så stannar jag till och så går jag ur och ska lägga i drive. Och så bara, kan inte hitta nyckeln? Kan inte hitta nyckeln? Du får inte köra iväg.
Jag känner, jag tror ni har glömt bort detta, Kristoffer. Men jag fick lite från dig faktiskt. Du förstår inte alls vad jag menade med att jag tyckte det var problematiskt att det fanns olika varianter av nyckel, digital nyckel på de där bilarna. Det här pratade vi om innan vi hade testat X30. Jag gick bananas på det för jag tyckte att det var osnyggt att det för core-varianten saknade ultra-wideband. Och det är väl exakt det här som är problemet. Nu var ju inte core-varianten som du redan hade problem med, utan det var ju att du saknade både mobilnyckel och en vanlig keyfob med batteri. Eller det där. Ja just det, för de har ju inte korten, utan du får den här keyfobben. Keyfobben kommer inte följa med Ultra och Plus-varianten i framtiden. Jo. Står det på Volvos webbsida. Utan att det är bara så länge de inte har fått till den digitala nyckeln. Du menar att de har ändrat den nu, Kristoffer?
Ultra och Plus ska få med en sån här keytag som de kallar det. Core ska inte få det, de får bara kort.
Keytagen för övrigt, som vi kan kalla den då.
Volvo kallar den för keytag.
Jag kallar den för en nyckelbox-grej. Ser ut som en liten tändsticksask. Har ungefär lika bra kvalitet som en tändsticksask. Den är ju fullständigt sönderrepad. Precis.
Ja. Den ligger i nyckelfickan hos mig och det syns.
Ja, man kan göra den matt från början som Polestar har gjort. Då ser det ut att vara ännu billigare. Men nej.
Bilen är för dyr, upplever det som. Även om alla buggar hade varit fixade så, och liksom ignorera mjukvaran, så den kostar för mycket.
Mm. Ja, du har ju till och med fyrkrafts och grejer. Vi nöjde oss med en bakhjulsdriven variant. Där jag kan ge den en viss körglädje, men nej.
Får jag, var har du hört att det kommer följa med en keytag även på Plus Ultra?
Det stod väl i något pressmaterial som jag har läst.
Okay. För att om man går in på informationen om den här Digital Key. För det är lite, Core har Digital Key och Plus och Ultra har Digital Key Plus. Det där handlar ju om att Core och Ultra har ju Ultra Wideband, att den kan känna av din mobiltelefon när du har den i fickan. Medans Core inte har det, utan de har bara den här stolpen då. Och i det materialet så står det då att one temporary key tag offer for free by Volvo until the Digital Key Plus is available.
Det är mycket möjligt att det är så. Problemet här är ju att Volvo inte skickar med en vettig nyckel.
Ja, oavsett. Så ett ens den när du kommer få köpa den här key tagen. Och key tagen är ju då det vi kallar nyckel. Och key cards är då de här du ska blippa på sidan. Till och med då när du ska köpa den, och till och med du har köpt Ult, om det stämmer då att den bara följer med så länge inte Digital Key Plus fungerar som det ska, det vill säga att du har inte tillgång till att använda din mobiltelefon för det hela, då ska du köpa Ultra, den absolut dyraste, och sen ska du då köpa till den här keytagen om det stämmer, och du får fortfarande inga knappar på din jävla bil eller din nyckel, och du kan inte öppna den från passagerarsätet. Men det man får göra där är ju att aktivera den här att du kommer, när du kommer till bilen nära så låses den upp. Det funkar ju helt okej.
Halvdant.
Det hade ju fungerat om själva appen till bilen också hade fungerat. För den passade jag ju på att installera och registrera bilen i. Och jag kunde låsa upp och låsa bilen en gång. That's it. Den har ju inga övriga funktioner om... du kan ju inte bestämma laddnivå till exempel. I appen, helt värdelöst. Om du vill ställa den på typ 50-60% SOC när du laddar hemma eller så, det går inte. Och sen efter 2 dagar så pajade appen.
Pajar?
Alltså den försvarar inte längre, så jag fick installera om allting. Dessutom, när man hämtar ut en pressbil och en enda sak man får veta det är att tryck in vänster tangenten på ratten där och nedåt pilen på höger sida i 10 sekunder så startar bilen om. Det kan du behöva göra då och då. Det ska inte vara så. Det ska göras klart innan man släpper en bil till marknaden.
Lät det som att Jonas här fick skit för att han visade hur man återställer bilen. Men det är alltså inte Jonas fel.
Absolut
inte. Det var inte så jag upplevde det. Men jag har ju appen eftersom jag är ägare av bilen. Jag har 0 kWh per 100 km i förbrukning.
Det är ecodriving i dess renaste form.
Efter 426 mil. Den här bilen ska ju få en uppdatering nu. Den har precis presenterats, version 1.3, som ska lösa väldigt mycket buggar. Det enda man annonserar ut är att biltvättsläget finns nu. Och att man fixar buggen som ställer ner laddningen till 6 ampere.
Just det, för att du berätta vad var det som hände där med de här 6 ampere och det vill säga.
Ja, men varje gång du kör iväg med bilen så begränsar bilen automatiskt laddningen ner till 6 ampere istället för 16 eller 32 eller vad man nu har.
4 kilowatt då ungefär.
Vilket ju är, gör att det tar väldigt lång tid. Och tänker man inte på det där, utan bara kopplar in och sen går man in och så har, ska man åka till jobbet dagen efter och man hade kanske tänkt att då är ju bilen full, det tar ju inte så lång tid. Då får man sig en smärre chock. För att 6 ampere är inte jättemycket. Men som sagt, det ska vara fixat i version 1.3. Jag håller på att rulla ut nu. Jag har inte fått den än. Mobil som nyckel och Apple CarPlay och sådana grejer förväntas komma. Det skulle ju ha kommit nu i april. Det har blivit pushat tillbaka till 1.4 som ska komma innan sommaren, sägs det. Vad det betyder, det vet jag inte.
Sommaren verkar inte komma för jag har snö här ute.
Ja, jo. Det, ja, Volvo kanske det har det på sin sida. Nej, men ja. Jag har sagt vad jag tycker i min video här. Jag tycker inte att bilen är färdig. Jag tycker att den är för dyr för mamma får. Den upplevs inte alls som den Volvo-bil som jag hade förväntat mig. Och risken finns ju att EX90 blir den sista Volvon. Liksom. För där har vi ju Volvo-känslan.
Jaha. Kanske. Om den kommer någon gång.
Ja, men har man glömt på det? Alltså,
Men jag tycker att ni är lite hårda. Säger jag så. Alltså det är så här, gud vad otrevligt. Jag unnar inte Kristoffer här att vara en missnöjd kund. Jag kände att det kom ut helt fel. Så här, jag tar om det. Backa bandet. Är det inte så att Volvo alltid har problem med sina nya småbilar? Hörde ju när V50 kom ut. S40, det var samma. Så var det så mycket buggar i allt. Så att de fick fokusera på det som var viktigast.
Jag tror att det är ett Geely-problem. Jag tycker skylla på dem. För att Polestar 2, när den kom, det vet vi alla hur det gick. Hur det kändes. När Volvo XC40 Recharge kom så var ju den inte heller helt perfekt. Den hade många buggar med Google Automotive där som den introducerade och det tog ett par år innan den var fullt funktionsduglig och så. Idag är ju EX40 en jättetrevlig bil. Seeker 001 här. Katastrof i mjukvaruvärlden. Fortfarande, den uppdateringen fick jag precis se här. Den har blivit pushad tillbaka till maj. Alltså nästan ett halvår efter att bilen släpptes har den fortfarande inte fått sin första uppdatering. Volvo EX30 här släpps knappt färdig. Nu 3 månader senare så börjar uppdateringen komma. Som löser en del. Vi får väl se hur mycket det är när jag har testat den. Allt fler bilar från Geely-gruppen verkar levereras till kunder ofärdiga. De hinner inte bli klara med bilarna innan de måste ut på marknaden.
Undrar om det beror på hela det här IOTA. Alltså det ska vara lätt att uppdatera bilarna. Det gör att när man vill lansera så löser det efter. För så var det mycket inom tv-spelsvärlden.
Jag är 100% säker på att det är så.
Ja. När det kom att saker tycker att uppdatera och spelen uppdateras ju efter 10 år och hittar buggar och löses dem. Man behöver inte bli klar med bilarna riktigt.
Nej, men det är lite skillnad med en bil och ett tv-spel. För kraschar du i en bil, då kan det vara ditt liv som offras. Kraschar du ett tv-spel så får du börja om.
Mm. Ibland undrar jag om det verkligen är så stor skillnad i det där. För att bilars mjukvaruutveckling tenderar att kännas väldigt omogen. Det vi ser, alltså användarperspektiv, viktiga integrationer så som använda mobila nyckeln i en bil som är i grunden gjord för det genom att den saknar då som sagt till och med förmåga att bara ta i handtaget på passagerarsidan och öppna upp. Och även säkerhetsmässigt, pratar inte alls om skydd mot angrepp på bilarna, sådant som är helt naturligt och självklart i mobilvärlden och andra mjukvaror. Det känns som att bilen, trots att det är den viktigaste konsumentprodukten vi har kanske, är den som är minst mogen sin uppgift i detta.
Mm.
För det är ju inte bara, det är ju verkligen inte bara Volvo och Geely, utan jag menar när vi testar många nya kinesiska utmanare, det är lite som att okej, men nu kör vi det här, nu testar vi det här och vi kommer ha massvis med problem och vi kommer meddela detta och de kommer lösa det. Att vi nästan journalister när vi testar bilarna och ännu mer kunderna sen när de köper dem. För bilarna går ju ut till kunder innan de har löst de här första grejerna vi har pratat om. Jag tänker Xpeng är ju som klassiskt. Där är de ju för sig.
Jag vill ändå säga att det är inte, absolut inte bara kinesiska bilar. Även om du nämnde just kinesiska bilar. Det finns ju flera märken som har problem som inte bara kommer från Kina.
Fisker Ocean.
Ja, absolut. Jag menar det med att det är där kommer de nya varumärkena då som vi testar.
från Kina. Sen så, ja, vad ska man säga? Fiskar är ju klassiskt. Men jag menar Tesla, de har hållit på med det här i 10 år och fortfarande buggigt.
Hur många ägare tycker det är coolt att vara betatestare versus hur många ägare tycker att det är en pina? Jag skulle vilja att vi gör en liten undersökning.
Det är ju det.
Gå in och svara på Elbilsveckans forum där.
Ja, just det. Vad är det okej att vara betatestare? För om vi utgår då från Volvo EX30 så är ju alla som köper bilen nu, den bilen köper för fullpris och blir inte kompenserade när det inte funkar. Som det ska.
Jag har en faktura internet, ligger i min inkorg här just nu på 11 490 kronor som jag ska betala den här månaden.
Ja,
då sitter jag i en bil som inte ens har internet.
Ja, just
det. Det är lätt att bli frustrerad.
11 000 spänn.
Ja. Den lägger på, man får ju lägga på 2 500 kronor för att jag har möjlighet att säga upp bilen, vilket jag också har gjort. Så att skulle man köra på 36 månaders leasing på den här jag har, så är det typ 9 000 spänn.
Det är jättemycket pengar för den bilen, oavsett, Kristoffer.
Ja, det är det.
Särskilt, och så särskilt den inte fungerar som den ska. Och allt företagsleasing och privatleasing och inga konsumenträttsliga regler där. Nej, det är tufft. Någon journalist borde göra något. Någon.
Jag vill bara tillägga att jag som har verkat ganska irriterad i det här avsnittet. Jag är ganska glad människa egentligen. Jag vill bara få det sagt. Jag känner att jag har pratat lite i så här pitchläge och varit irriterad.
Ja.
Och vi som känner det kan backa upp det också.
Ja, jag är ju en rimligt frustrerad person.
Det är jag alltid som är surgubben här.
Mm, bra. Mm. Nu ska jag ut och riva ett garage på tomten, hörni.
På tal om att vara sur, en annan sak att vara sur, så tänker jag att vi kan väl avsluta med Tesla.
Yes.
Oj, det är i princip konkurs på det bolaget nu.
Ja, det är sant. De har ju lagt ner.
Uppsägningar, för mycket lager, aktien går dåligt. Ja, nej, det är kört.
Model 2 är nedlagd, den kommer aldrig komma ut.
Ja. Eller inte. För att är det någonting som Tesla inte kan göra, det är att göra någonting utan att det blir medieuppgifter på det och mycket diskussion och så. Och så det är Teslas roll här i bilvärlden att alltid vara under lupp. Och allt Tesla gör ska analyseras. Men det finns egentligen ingenting i Teslas värld just nu som är särskilt problematiskt. Överlager, ja, det gör bara att de får sälja av det så snabbt de kan. Det genererar nollränta i vissa länder på lån och leasing. Tyskland till exempel. Vi vet inte vad som händer med Model 2. Det ena stunden ska bli robottaxi, ena stunden ska det inte bli det och så vidare och så vidare. Det som är i alla sammanhang, när saker levereras, då vet vi att de finns. Uppsägningar, 14 000 människor via mail dessutom. Det är ju lite symptomatiskt egentligen, hela, tror jag, IT-branschen i USA att jobba så. Men att säga upp människor är inte ett tecken på att det går dåligt, utan det är ett tecken på att man inte vill att det ska gå dåligt framöver. Det är absolut inget konstigt att säga upp människor. Som har följt Volvo genom åren, så är det ju 1000 människor dit, 1000 människor dit, och alltid konsulterna försvinner och sen är plötsligt anställs nya. Mycket handlar om i de här, när det går lite sämre, och göra, då finns det rum att göra de här anpassningarna, och då försöker man helt enkelt få bort dem som kanske inte, det är många som går som behövs också i de stora uppsägningarna, men också några som kanske var redo att byta arbete. Och aktiekursen är ju sån här grej som är mig väldigt varmt om hjärtat. Jag följer ju Apple länge, och Apple var ju det här bolaget inom konsumentvärlden som helt plötsligt skulle alla göra en Apple inom alla industrier. Det var ju referensen. Och sen började det ju då bli lite sämre. Och iPhone sålde lite sämre något år och så vidare. Och sen så började ju aktien gå neråt. Och alla bara, nu går aktien neråt. Nu, det är tecken på att allting är dåligt. Nej, det är tecken på att förväntningarna från marknaden var högre än vad bolaget levererade. Det är ju någonting som sedan länge har vänt och det går uppåt igen. Och Teslas aktie, går den ner, ja, då har den ju varit övervärderad av marknaden. Och nu går den ner. Sen kommer den gå upp igen. För det är ett bolag som faktiskt fungerar och levererar bilar. Och är rätt stabilt trots allt. Så jag ser faktiskt inga tecken alls på att det skulle stå illa till hos Tesla. Förutom då att Elon Musk fokuserar för lite på Tesla. Tid och energi går åt att både prata om och på och med X, för detta Twitter. Och det är ett dödsdumt projekt, det kan jag säga. Och antingen så vill jag mena att Elon Musk får lägga sitt fokus igen, återigen på Tesla primärt. Eller så får han helt enkelt lämna över. Och det är också det som kommer att hända med bolaget. Det största hotet mot Tesla och dess dominans, det är ju att resten av bolagen, de stora biltillverkarna, kommer i fatt. Och det händer alltid när det har varit sån här paradigmskifte. Det kommer nya bolag som ställer till det för de gamla. Men de gamla, finns tekniken hos uppstickarna, så kommer också tekniken till det gamla gardet. Och de ställer om och blir ganska bra på det. Och då helt plötsligt så har uppstickarna svårt att hävda sig. Och där kommer det börja krisa. Det kommer komma tider då Tesla har gamla plattformar. De har inte resurser, möjligheter att, och de lägger fokus på fel saker, att hävda sig mot de här nya bitverk, eller de här gamla bitverkarna med sina nya plattformar som bara häver in miljarder och miljarder i dem. Och då, det är där Teslas kris kommer komma. Och det är också där som Elon Musk inte kommer att överleva i sitt ledarskap. Men vi är inte där än på, jag skulle säga, 3-4 år kanske. Sen så kommer det rasa. Men då kommer det också komma förändringar som gör att Tesla återigen antagligen kommer att växa. Jag tror att man kan, kolla man på Apples historia, hur det har gått, så att säga, Apples uppgång och fall och sen uppgång igen, så tror jag att vi kommer se Tesla som följer efter det ganska så close an. Så att vi har haft ett Tesla som har en uppgång, och den uppgången är fortfarande de här temporära grejerna. Det handlar om en värld i någon form av lågkonjunktur som är på väg att gå tillbaka. Så vi är inte i fallet ännu, men vi kommer att se ett fall från Tesla, men de kommer att överleva det och sen bli ännu starkare sen. Det är så som jag ser Teslas nutid.
Vi får väl helt enkelt se vad som händer i kristallkulan. Vi har hört Peter SS version här i alla fall. Vill man höra mer Peter SS så kan man gå in på YouTube och söka på just Peter SS. Vill man höra mer om mig så kan man gå och göra samma sak, fast man söker på Elbilsmagasinet istället. Och vill man höra mer om Joakim Dyredan så kan man gå till Elbilen i Sverige, elbilen.se. Och sen finns ni på sociala medier, i Facebook och Instagram och allt möjligt sånt där också, där vi bland annat kan få se nya junior, alltså, och Taycan laddrekord.
Lite, ja. Inte Milano.
Inte Milano, nej, precis.
Stort jag har också gjort en film om laddkabel i EX30-frunken, som vi nämnde tidigare.
Jaha, så där.
Kommer. Ja,
modern klassiker.
Ja. Då får vi gå in och titta på det. Jag vill rikta ett stort tack till Dennis Klarin som har redigerat det här avsnittet. Än en gång, ett bra jobb från dig. Tack så mycket. Till er andra som har lyssnat, stort tack för att ni har gjort det. Så hörs och ses vi igen nästa vecka. Hej på er.
Hey.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money.